Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
God morgon på er, varmt välkomna till fotbollsmorgon. Det är torsdag och vi har redan konstaterat att det är bästa dagen på veckan. Niklas Niemi, Allsvenskan över. Ja. Sorg eller glädje?
Ja, men nu lite som man så känner jag. Chans ja. Lite ändå. Mm. Eftersom att säsongen var för ganska länge sedan för Bayerns del. Och hela serien var ju mål innan sista omgången på något vis. Så det var ju skönt att det är över.
Ja. Bör få lite VM-känsla.
Ja, absolut. Jag började lyssna på Totski Balotski, så jag känner att det kommer igång nu.
Ja, bra. Samma här. Jag hade den i mina öron här när jag cyklade till jobbet denna fina morgon. Och då kan vi väl passa på att välkomna vår celebra gäst här. När vi hade en enkät här på Fotbollsmorgon tidigare under hösten så fick vi in väldigt många önskemål på att vi skulle bjuda in honom. Och ingen blir ju gladare än jag att han nu är på plats. Vanligtvis brukar gästerna komma in vid 8.00. Men när han gav klartecken på att komma vid 7 så kände vi stor glädje. Varmt välkommen C-more, TV4s programledare Gusten Dahlin.
Tack så hemskt mycket. Jag tror att det finns en som blir gladare av det där resultatet. Det är jag.
Ja, vad kul.
Det var ju väldigt fint att höra. Mm.
Nej, bjud in Gusten. Oj. Stod det i den enkäten. Ja, men det är klart att det är så.
Var låg Thomas den?
Fast absolut med där också. Får vi se när Wilbur är gäst där. Han känns, när han bor där han bor, 7.00 blir svårt.
Finns suget så finns det inga klockslag som hindrar honom.
Nej, det är bra. Ja, vi får skicka in en inbjudan. TV4 C-more innebär ju såklart att du har jobbat mycket den här hösten. Och vi ser dig briljera kvällstid. Hur är morgonformen?
Nej, men som frekvent golfspelare så är ju inte 07.00 någon mardrömstid. Men sen är det väl som du säger, alltså när det är sena sändningar så är det ju inte bara där klockan blir mycket, utan det är inte bara att trycka på en knapp och somna, utan det brukar ta någon timme eller två innan man kommer ner i varv och känner liksom någon slags trötthet. Så att de här Champions League-veckorna omlott med sena sändningar lördag söndag gör väl att man kanske inte har betat av allt för många morgonpass på gymmet innan 8.
Nej.
Så att, men man ska inte klaga.
Nej, du ser stark ut ändå.
Tack.
Och vi ska ju såklart prata upp lite VM här. Nu börjar känna att det närmar sig. Vi har ett fullmatat program här idag. Bra gäster i studion. Vi kommer även att ringa in Elisa Palja som har koll på den brasilianska fotbollen och framförallt politiken där nere. Vi ska få ihop den kopplingen gällande fotboll och politik. Det har ju nyligen varit val nere i Brasilien. Sen klockan 8 så kommer Felix Beijmo hit, Malmö FFs högerback. Ska berätta lite om säsongen som varit. Hände mycket kring MFF och kom ut en del spännande rykten igår. Och sen så är det ju kval ikväll också. Vi har ju Öster mot Varberg och där ska vi ringa upp Alexander Johansson, anfallare, för att stämma av läget inför det.
Har väl blivit någon spännande intrig där?
Ja, Silverholt.
Precis. Mm.
Har ju alltså skrivit på för Varberg. Och det kändes som att han liksom, jag tror inte, egentligen har väl inte Öster någonting med det att göra eftersom han har utgående kontrakt.
Nej, ingen har gjort fel i sak. Liksom. Nej,
ibland så står ju stjärnorna rätt eller fel om man vill se det. Men det händer ju ibland den här typen.
Men fan vad speciellt det måste vara för honom inför en sån här kväll. Ja. Alltså, han själv vill ju spela Allsvenskan nästa år. Så att han håller väl såklart en tumme för Varberg. Å andra sidan så kan jag tänka mig att han till 100% känner med laget han delat omklädningsrum och hårda träningar och minnen och förluster och segrar med att liksom så här, ja men vi ska gå upp. Det är så jävla märkligt.
Nej, det är ruskigt. Alltså, det är nästan bara knepigt. Gå in i köket och liksom slå sönder armen.
Det måste finnas en Silverholt cam ikväll.
Ja, det tycker man. Och sen är det också det där med att jag vet inte om det hängde med i somras, det var ju väldigt tragiskt. fick ju, hans barn dog under förlossningen. Mm. Och det blev ju också, det har ju såklart inget med det här att göra, men det är klart att det blev starkare band mot supportrar och klubb också, med tanke på hur mycket de fanns där som stöd. Så det är ju ytterligare en ingrediens i
intrikat situation.
Ja. Ska väl sägas då, för de som har missat det, att Öster har då tagit honom ur tjänst inför kvalet. Yes. Det är det som är liksom
hela grejen. Och det var ju ganska fine. Det lät ju som att han var ganska fine med det.
Han tyckte
och
hade nästan
det önskemålet också. Mm.
Ja.
Det hade varit märkligt att se honom där. Lite Robin 10-variant på det hela, gånger 10 liksom.
Men blev det inte en jävla diskussion och debatt i somras kring, det var väl Mjällby-spelarna som skulle spela mot AIK efter att Tihi gjort sitt självmål. Att men då ska man hänvisa till arbetsrätten och man får inte förvägra någon att utföra sitt yrke och men det är ingen som gnäller ikväll.
Nej, det är inte det. Och faktum var att Silverholt var med oss igår här, va? Så det går ju att lyssna på gårdagens podcast, så får man höra hans tankar och ord kring det hela.
Men var det inte somras också i Roma med Wijnaldum på trä, alltså vet han, unga killen Afena.
Ja. Afena Gian.
Som gick på lån till Salernitana, va?
Ja, precis.
Ja, nej. Sista träningen inför någonting. Jag skulle gå på lån och soppa ner på träning och bröt benen, va? Det är också en intrikat.
Det var en exit.
Ja, om något. Vi vill också passa på att påminna er om att vi vid årsskiftet byter kanal här då, från Dobbe TV på YouTube till Fotbollsmorgon. Så gå in och prenumerera där. Viktigt, viktigt. Annars så kan ni inte vara med oss 7.00 efter årsskiftet. Så byt kanal där. Och sen vill vi också slå ett slag då. Vi hade förra veckan Offsides chefredaktörer Anders Bengtsson och Johan Orenius som gästade oss. Och där vill vi då puffa för det här erbjudandet som de hade med sig. Nämligen att man kan få läsa allt på offside.org gratis under en månad utan bindningstid. Kampanjen finns att ta del av på offside.org/fotbollsmorgon. Eller ni som tittar här nu då kan ju scanna den här QR-koden som dyker upp. Det var det om det. Nu tänkte jag att vi ska höra lite för hur VM-pulsen är för dig, Augusten. Olof Lund gästar oss här i början på veckan. Han sticker ner på lördag. När drar du ner till Qatar?
Jag drar den 17, så om en vecka. Torsdag.
Kan du berätta om ert liksom upplägg? Du ska ha, du, Olof ska vara en duo där nere, eller hur ska det bli?
Nej, men jag har förstått mina instruktioner som att liksom så här, jag åker ner för att göra Olof så bra som möjligt. Mm. Det finns ju en problematik med att ha liksom en sån otrolig resurs som Olof när han är själv ute på en Champions League-arena. Och så ska man då förlita sig på att tekniken lirar i en tvåsplitt och vi står hemma i studion och så ska man liksom bolla frågor och så kanske det laggar någon sekund. Och så
vi pratade det om att bli hängande.
Ja, men det är ju det värsta som finns. Ja. Alltså dels för oss som utförare, men framförallt för de som tittar. Men det blir ju sällan bättre av att man släpper över en bred fråga till Olof eller vem det nu är som står där. Och så ska hen köra på i 2,5 minut själv. Och försöka liksom beröra det här och beröra det där. Och nästan ställa någon fråga till sig själv. Utan oftast så är ju någon som är så skicklig och beläst och kunnig som Olof. Han är ju som bäst när han får väggspela med någon och få lite frågor och man kan studsa och jag kan komma med en följdfråga som jag hör att den behövs men den är svår att liksom ställa till sig själv eller komma in på den här bisatsen. Så att vår ministudio eller vad man kan kalla det, den är väl framför allt för att optimera Olofs roll i detta väldigt speciella världsmästerskap.
Känns
så mycket
bra
som möjligt.
Känns bra tänkt. Är det Torgraven som har kommit på det här?
Det är väl, tror jag, som alltid någon form av fruktsallad med Jens och Niklas Upanic och Erik Westberg och alla producenter i Olle Junell Lindberg och Pierre Mattioni och Dennis och gänget. Så att,
väntar sig folk nu klubba Björn? Du är nya Ekvall.
Nej, men alltså så här. Jag är väl inte den som bestämmer, men har inte det skeppet seglat lite?
Jo, alltså, det
var ju charmigt där och då, men jag tror nog
att det kommer vi har gått vidare. Kommer komma kommentarer om just klubb ja.
Är det någonting som fortfarande, alltså, är det något som brännmärkte folk, så är det den där kebaben de käkade i Superlive.
Ja, just det.
eller super live. Ja, jag vet inte varför jag lär på den amerikanska
kör på.
Lysningen.
Nej, men, de två sakerna.
Klubbavian och kebaben, de lär efterfrågas även i år. Nej, men så att det är väl upplägget. Sen så är det väl klart att alltså, jag är helt övertygad om att ju längre in i mästerskapet vi kommer, desto mer kommer saker och ting handla om det sportsliga och fotbollen. För lite så tror jag att väldigt många som brinner för debatten och diskussionen och de etiska och moraliska och politiska frågorna, alltså de kommer ju dels tröttna och dels droppa av och dels känna att ja, men nu har vi ju lyft det här. Mm. Och parallellt så kommer det ju finnas liksom ett ökande intresse för att nu är det åttondelsfinaler.
Jo.
Nu är det snart kvartsfinaler i VM. Alltså.
Och jag gillade er diskussion som ni hade. Jag vet inte om det var Tutski eller om det var i ett ordinarie Tutobalutto där det var som så. Att, för jag kunde dela lite den synen på att många, man tappar lite intresset efter gruppspelet oftast i VM. Sverige åker ut och man är lite mätt på fotboll. Det spelar så fruktansvärt mycket fotboll ett tag där. Ja. Men i det här fallet då, när vi spelar i november-december, finns inte så mycket annat att göra. Så då tror jag att det kan bli ganska så bra fokus. Mm. Även runt slutspel. Jag ser ju allt ändå. Men jag tänker för den marginella publiken.
Nej, men sen är det, alltså, det är ju jävligt speciellt med det här mästerskapet. Att det finns ju ett shamande filter på alla oss som tycker att det ska bli kul med VM. Jag ska ju dels jobba med det, så att det är väl klart att det är väl fördelaktigt om man tycker att det ska bli kul att jobba med det man ska jobba med. Men det är ett fotbolls-VM, och ett fotbolls-VM för mig, det kommer alltid vara förknippat med att den roligaste liksom mästerskapsfotbollen som finns ska spelas. Så att jag tror att här hemifrån, jag fattar att folk liksom är opeppade och folk får göra precis som de vill. Även fast det blir en skev gråskala i att folk är så jävla tydliga med att Qatar-VM, det ska man bojkotta. Mm. Allt annat som tenderar att beröra samma liksom tveksamheter, det har man inte riktigt ens tänkt på. Men just det här att när det är normalt sett mästerskap juni och juli, då finns det så jävla många andra alternativ att göra. Och som du säger, efter gruppspelet det blir lite spellediga dagar och man kanske har semester eller det är midsommar eller vad det nu är. Nu, vad gör folk 3 december? Alltså, om man nu har tänkt att följa mästerskapet så som jag hade följt mästerskapet ifall jag inte hade jobbat med det, då tror jag att det kommer vara ett, liksom så här, det blir kanon. Mm. 11, 14, 17, 20,
helt
00.
Perfekt. Nej, det är dröm. Och just det att man slipper gå upp mitt i natten. Utan det är,
tittar du ut, säger, 2 grader, duggregn och mörker. Mm. Här kan jag titta på fotboll hela dagen istället.
Ja, det är fantastiskt. Bockar vi av en pojkdröm här nu då? På plats på ett mästerskap för första gången är det väl?
Alltså, VM, fotboll, ja.
Eller hur?
Jag har gjort handbolls-VM i Qatar.
Det har du gjort. Det vet jag.
Så att, är mästerskap i Qatar, ja, då är jag där.
Får se om vi får någon liknande klipp då. Med, inte Jobbo med Vranjes den här gången då. Utan,
Hasse Backe kanske.
Hasse Backe.
En styrning på dig. Backe. Ja,
en sträckt.
Det är en pojkdröm.
Ja, verkligen.
Det är som att han har en hård kropp. Det är liksom inte mycket löst på den. Det är mycket så.
Nej, exakt. Mm. Det är knogarna får bekänna färg om du trycker till.
Spring in i en häst.
Mm. Ja, det är bra tryck i honom. Ja.
Annars ska Hanna Marklund klippa det också.
Ja, exakt.
Bensax.
Mm. En bensax från Hanna. Det hade varit något. Nej, men det är väl klart att det är ju super roligt att få bocka av ett fotbolls-VM på plats. Sen hade jag också önskat i den bästa av världar att det hade varit ett annat land. Och när man kanske ska jobba med det, ett annat land framförallt sett till liksom hela grejen runt omkring. Jag vet inte om ni såg de här bilderna som kablades ut igår, va? På fanzone och de här barackerna de har byggt upp och sackosäckarna. Och jag vet, någon skrev att jag får lite så här Woodstock 99 och Fire heter den, va?
Ja, just det, festivalen.
Exakt, de vibbarna. Och det var ju svårt att inte liksom svårt att inte känna att...
När jag såg de där bilderna direkt
svårt
efter,
att inte nicka med.
I Twitterflödet så kom det ut någon polsk bränning på en Division 3-match.
Ja.
Det var lite skillnad.
Ja, jag
såg det. Helt olika ändar. Så att det är väl klart att
men det kommer ju, det är Tyskland sen och så har du
Tyskland 24, det Mexiko, kommer nog vara något helt annat. Exakt.
England 28.
Ja, du ser, du har tid.
Sen så, jag tar inte ut dem i... Jag vet att jag ska jobba med EM 24.
Ja.
Efter det så... Ja, men det är svårt att ta ut saker i förskott.
Var rättigheterna landar. Ja, ja, men det förstår jag. Men vad tror vi rent sportsligt då? Vilka har du som favoriter?
Jag har ju Tyskland. Mm. Och det, jag tycker att det är väldigt få som snackar
ja,
Tyskland.
Ja.
Jag tycker att de har en tacksam grupp. Visst, Spanien är där, men det är två lag som går vidare. Och jag ser absolut inte som omöjligt att Tyskland slår Spanien.
Nej.
Så att jag kan för mitt liv inte se Tyskland bränna avancemang. Nu nämnde du inte Timo Werner.
Jo då, aha, tog honom första, jajamän.
Det tycker du är bra. Jag har ett långtidsspel på Tyskland sen innan. Mm. Och det tycker jag bara är positivt. Mm. Att Timo Werner är out.
Ja. Vem gör målen då? Gnabry såg jag gjorde tre här nu för Bayern München i matchen. Där man
vem gör inte målen?
Nej.
Alltså,
Miljö med sen. Liksom.
Nej, men man ska komma ihåg att det här blir ju liksom Hansi Flicks stora stund. Mm. Och det är en Hansi Flick som kan han få till, och vilket jag inte tvivlar på att han får, det han liksom gjorde i Bayern München, där det bara liksom, de bara sköljer över motståndarna offensivt och de fördelar målen och det är kombinationsspel på tredje spelare. Det är väl klart att det går att hitta bättre försvarsuppsättningar, det tycker jag också, men det är inte dåligt.
Men kan Müller gå om alltså maraton, skytteligan genom tiderna i VM?
Det kan han väl. Det kan han. Det är det jag bollar upp till Klose. Han står väl på 17 och Müller har väl
14 kanske?
13.
Ja, han
13 14. Mm. Så att det är väl klart han kan det.
Det är kul.
Men Gnabry, Sané, Musiala, Müller, Havertz är med. Det finns ett gäng.
Absolut.
Och då tror inte jag att man heller ska underskatta de fasta situationerna som de har dels ganska bra leverans på, dels ganska bra avslutare på. Jag gillar
du jobbar
Tyskland.
Ja.
Jag jobbar inte Tyskland. Spelmässigt så tycker jag att hade Tyskland stått i 4 gånger pengarna så hade jag inte spelat Tyskland.
Nej.
Men sett till kapaciteten, spelarna, så är det klart att jag tycker att de är undervärderade. Mm. Jag tycker att Frankrike är lite övervärderade. Att sakna Kanté och Pogba, det är inte vilka spelare som helst. De har en jättebra offensiv på pappret, men hur bra har det egentligen sett ut de senaste 2 åren? Jag var inte imponerad av hur det flöt i EM. Och sen kanske man inte ska dra allt för stora växlar av året, men deras resultatrad och insatser i kvalet och i Nations League.
Det har varit en seger de sista 6 matcherna.
Exakt.
Alltså det är ju svagare.
Och Frankrike, det
är alltid lite bråk också.
Exakt. Det kommer blossa upp någon konflikt. Ja, Mbappé verkar inte vara jättemysig att ha att göra med.
Nej, han och Benzema älskar vi inte varandra heller.
Nej, och jag menar så fort någon inte levererar så kommer nog väldigt många, både medialt och publikt, liksom skrika efter någon annan. Och det finns en hel del orutin. Jurist ska göra någon tavla. Alltså, jag tycker inte Frankrike ska gälla som några favoriter. Sen så ser jag också Argentina och Brasiliens trupper. Mm. Så att det är väl klart att alltså, de är rättmätiga i de där 2-3 bästa, eller högst värderade lagen.
Ja, vilka tror du på den klassen?
Nej, men jag tror jag det är så jävla så. Men alltså, man tror ju, jag hoppas och tror på Argentina. Så är det bara.
Varför?
Man gillar
alltså hoppas menar du?
Jag gillar att knyta upp säckar och karriärer och Messi ska få.
Ja. Han ska bli störst.
Ska bli störst. Jag tycker det känns kul och det känns också lite rätt åt honom att han ska göra det i Qatar.
Ja. Det är hans region.
Ja, jag menar det. Alltså, det känns också lite fint.
Jag har inte kollat in trädet, men nu när de är så sportsligt starka, de är väl alltid sportsligt starka, men det har ju funnits mästerskap där man tror mer eller mindre på dem. Kan de möta sin final, Brasilien-Argentina? Ja, vet vi det?
Tekniskt.
Alla kan väl. Alltså,
ja, det är
inför så kan ju alla, okay, för att beroende på om du kommer etta eller tvåa. Ja,
okay, så då delas du på det i det trädet.
Alltså, om du kommer, om det nu blir så att de kommer etta, alltså, givet förutsättningarna, så kan ju teoretiskt alla möta alla i en final.
Ja, det hade varit något. Ja, spelades även lite fotboll igår också. Inga glödheta matcher. Cabo Cup är igång borta i England. Där noterade man att det var olika slagstyrka gällande lagen och deras startelver. Spurs stack ut med bästa möjliga lag. Torska ändå mot Nottingham Forest. Conte fortsätter att kriga där.
Det är ju någonting som skevar där, för att jag läste lite teorier om att en eventuell, det är väl ytterligare då ett avancemang då, men hade i sådana fall spelats 3 dagar innan Milan. Mm. Mm-hmm. Så det var väldigt många som tyckte att det var kanon att vi inte gick vidare och att vi ska satsa på Champions. Men det som inte går ihop med det är ju laget
att ställa ut. Nej, precis.
Ställ ut junisarna. Ja. Om du nu vill signalera att det här ställer vi inte upp på.
I Italien då, ja. Så spelades det ju ligafotboll och där var ditt Roma, Gusten, i farten. Mm. Där det blev ett kryss då på bortaplan mot Sassuolo. Mm. Och Mourinho med en otrolig sågning på presskonferensen efter matchen. Har ni tagit del av den?
Jajamän.
Ja, han uttrycker så här då. Av de 16 spelare som spelar idag är jag nöjd med attityden från 15 av dem. Oj. Den jag inte är nöjd med, jag ska inte säga vem det är, men han svek alla andra. Jag bad honom att hitta en ny klubb i januari.
Helvete. Vem är det?
Det var ju verkligen inte.
Nej,
han nämnde det var ju anonymt. Ja. Men alla är väl super överens om att det handlar om Rick Karstorp.
Just det.
Okay.
Mm. Varför är alla överens om det? För just den insatsen då, eller?
Ja, alltså dels har det väl varit lite svajigt överlag under den här säsongen. Han gjorde ju en jättefin säsong i fjol, det ska sägas. Och, alltså, jag var ju tidig på att döma ut Rick Karstorp när han kom. Alltså, kommer man med den svansföringen och kanske framförallt det utseendet, den looken, då är det prestationskrav.
Mm. Absolut.
Då är det prestationskrav.
Erik Sorga.
Precis.
Man vet ju att Mourinho tänker likadant också.
Mm. Ja, verkligen. Men sen så lånades han ju ut och så knöt han även i fickan och så kom han tillbaks och så spelade han upp så var bra liksom. Och han och Mourinho verkade ha hittat någonting liksom. Men den här säsongen så har det väl varit en tillbakagång, inte bara för honom, men framförallt där. Och igår så jag förstår ju vad han menar. Sen så jag tror inte att de där orden och de där konsekvenserna tror inte jag liksom bara bottnar sig i gårdagens insats. Utan det är nog väldigt mycket underliggande och vad som har sagts och gjorts även utanför matchplanen. Men ja, det är på något sätt, alltså man får ju välja sida. Mm. Antingen så, det är ju väldigt många United och Tottenham och Real Madrid och som så här. Nu kommer det.
Ja, precis.
Nu kommer ni. Liksom, nu är det inte så kul längre.
Nej.
Å andra sidan så
men
kan
du
man
har ju alltid försvarat Mourinho. Ja. Alltså, även i de tuffa tiderna
ja,
som det har varit de senaste åren.
Så är det ju. Och jag tycker ju att man, alltså som en alternativ synvinkel så kan man ju välja att tycka att men det är väl bra att han agerar. Mm. Om det nu är så att man har en spelare eller flera spelare som inte har att göra i det här laget och som inte är där mentalt och som drar ner de andra, ja men bort med honom då. Alltså det är väl jättebra att man har en tränare som agerar på det då. Mm. Sen så alltså till slut så är ord och ursäkter. Alltså det är poäng som ska in på kontot, segrar som ska tas och resultat som ska landas även när man summerar en tabell. Så det är ju det allting handlar om i slutändan. Men jag tycker väl fortfarande att Mourinho, dels med fjolåret, framförallt med conference-titeln och att det bara, inom citationstecken, har varit ganska få fönster och i dem så har spelarna som ska göra skillnad den här hösten. Alltså Wijnaldum, han knappt säger hej innan han var out och nu har Dybala saknats i en månad. Alltså, det är klart att det är ju skillnad. Mm. Så att vi får väl jag avvaktar i alla fall med att liksom konstatera att nej, det här blev ju skit.
Hur ser du på Mourinho, Niklas, i Roma? Kommer han att lyckas? Han har ju lyckats till viss del. Men hur kommer det bli?
Det där kan jag inte uttala mig om. Jag tycker det är så jävla skönt att det finns tränare på den här nivån som är så här. Ja. Alltså, som är helt liksom orubbligt oförändringsbara människor. Alltså det är så skönt. För, alltså, underhållningsvärdet att följa Serie A blir för mig väldigt mycket större. Han finns där som en alltid en faktor. Alltså, jag vill se Roma för att han tränar Roma. Spalletti i Roma, det vill jag inte se. Nej. Alltså förstår du? Alltså, det är liksom den typen av det jag kan bära med mig. Jag hoppas att han kommer vara kvar länge. Mm. Så att det är min take på det i alla fall.
Sveriges hetaste spelexpert ska ju komma hit såklart. Men först börjar vi snacka upp kvällens höjdare som vi gör tillsammans med Telia. Och jag tittar ju bara på 19.30 och Robinson, det gör du också, Bimo.
Det är viktigt.
Ja.
Bachelorfinalen igår.
Ja.
Det såg du inte.
Nej, den missade jag. Fick Levi sin tjej?
Det fick han.
Ja.
ska inte avslöja vem
nej,
man var för
precis.
De som inte har sett.
Då. Ja, nej, men kul att det blev bra. Men i övrigt då, utöver Robinson så har vi ju...
Trist att Pelle lämnade Robinson.
Ja, verkligen. Ja. Ruskigt trist.
Man förstår ju varför.
Men... Ja, det verkligen han hade skäl till att lämna. Ja. Men lite Bayern-koppling. Fjäll då, som är ner och gör tävlingarna, han har ju sagt att Pelle vill komma hit i Fotbollsmorgon. Så vi får väl se om vi kan ta hit honom. Det hade ju varit någonting.
Otroliga tänder.
Ja.
Jag tänkte på det.
Ja.
Sån här Liverpool-gabbar.
Är det så?
Han ser ut som sån här stenvita.
Ja, verkligen. Ja.
Liverpool-gabbar. Ja, men det vill jag förstår vad jag menar.
Sen har vi ju Juventus.
Ja, hur fan, den ser man ju inte fram emot. Hellas måste ju, de har ju 6 raka torsk, eller 5 raka torsk, eller värre.
Mycket. Och
Juventus är på framgång, det är en jävla ångestmatch. Alltså Juventus måste ju faktiskt nu vinna den här matchen. Mm. Och Hellas måste ju också göra det, givetvis. Men det är kul att se.
Men Juve är väl lite på gång?
Ja, eller är de på gång? De vinner i alla fall. Men på gång är de ju inte.
Nej, okay.
Är det inte lite skumt att Allegri sitter kvar där?
Jo,
men de har inte kickat. Man sitter 2025.
Ja, okej, det är så.
Det är helt omöjligt att kicka honom.
Det känns som att varenda helg eller varenda Champions League-match så känner man, ja, nu ryker han. Nu ryker
han. Så får vi se om Higgins...
Alltså, han sitter hur säkert som helst på grund av ekonomin.
Higgins lär inte starta som det ser ut.
Vadå då?
Men han är inte riktigt...
Jag tror han har liksom långsamt säkert puttats ut.
Man blir tränare då?
Såklart. Alltså, nej, men han, vad lack man blir. Man vill ju ha speltid på svenska.
Ja, men det där, det är mycket som står på spel där. Ja. Så det syns härligt.
Och Real Madrid, de torskade ju här senast i ligan. Så jag måste sätta tillbaka där hemma mot Gadis.
Det måste de verkligen. Det är ett rövgäng. De är sämst i ligan nu.
Ja. Ja, det blir väl en sån här 5-0.
Ja, nej, det tror jag.
Det lutar åt det.
Några ska visa upp igen formen.
Och sen till sån här vändningsmatch United.
Titta, de
möttes ju för några år sedan.
Precis, precis.
Nu är Carabao.
Kan en annan kompis till dig få chansen från starten, tror du? Augustinsson. Inte otänkbart, va?
Nej, måste jag skicka med sig.
Ja, det måste vi kolla.
Checka.
Precis.
Det är inte otänkbart. Ja.
Då sitter vi i klistran.
Det kan ju vara en fin match faktiskt.
Det kan ju bli både Olsen, Augustinsson, det kan bli Lindelöf och
just det.
Elanga
också.
Det kan ju bli fyra svenskar. Där har vi kvällens höjdare. Ur ett perspektiv. Men vi ska givetvis ta fram ett spel också.
Ja,
tillsammans med ATG.
Jag är nere och fiskar i division 1. Superettan-kvalet. Östersundshatet lyser igenom.
Verkligen.
Men Falkenberg gått som tåget. De har blivit 24 utan torsk. Och Östersund skärde till sig jättebra sista 7 omgångarna. Men jag tror ändå på att hemmaplan avgör målsnålt 1-0 till Falkenberg.
Det är Falkenberg som kallas laget vid havet, va?
Laget vid havet.
Ja,
är det de det?
Mm. Ja, vi lämnar den.
Jag vet, nu åker vi på den. Men jag tror att det heter.
Vi säger det. Valencia Betis, mycket röda kort sist i Betis ju. Det var väl 2 i söndags.
Den där jävla ligan alltså, det smäller med röda kort.
Det smäller med röda kort
också, så vi har 2 röda kort.
Och jag tänker att det borgar för mycket mål. Det här är min otroligt svaga analys. Men det är ett målglada lag VM snart, mycket liksom, rotation och sånt. Så varför inte? Rayo Vallecano, jättebra mot Real Madrid ju, senast som alla såg. Och sätter vi ju djupt under isen trots
Där har vi ju. Fick jag spela nu?
Just det,
förra matchen.
Jättekul det. Några minuter.
Jättehärligt.
Ja, får se om han får fortsatt
förtroende. Men de behöver ju verkligen,
Jag har väl fått sparken där, va?
Exakt.
Så har vi ny start
och allting. Allt är kul. Så att då har vi en sån lunchdeal igen. 10.39.
Just det.
Det är lunch och någon lite billigare läskversion. Ja. Men det känns ändå rimligt. Och ja, håll ner insatsen. Jag tror att det är en skön tripp ändå.
Ja.
Trots det.
Exakt.
Och till alla igår, jag är hemskt ledsen. Vi rök ju på ett... en hörna.
Det
var det. New York satte vi. Det var inga konstigheter. Över 2,5 mål. Freiburg, Leipzig, båda alltså, mål.
Såg ni Mallorca? Jag såg Mallorca.
Ja. Alltså, sista, det var bra räddningar. Och
ja, här vilken räddning. Men alltså, fan vad håglösa de är. Alltså.
Nej, jag såg inte.
Alltså, det är slutet på något.
Totalt
alltså, anfaller en och en, försvarar en och en. Det är liksom helt...
Mallorca? Eller vilken...
Nej, Atletico, de är helt under isen. Alltså.
Ja, de känns...
Du vet att Mulic, han är jävligt het. Tung
sina, bara den.
Ja,
det är kul att kolla på. Bra,
jag såg inte matchen, men jag har noterat att
vi har Tino Cadivera i Mallorca nu för
tiden. Ja, hur går det för
just honom? Det.
Nej, det är ett skador och bänk. Jag försökte, så att det faktiskt går godare. Stråkigt. Det var inte många minuter där.
Han var ju så het där ett tag. Du spelade med honom?
Ja.
Såg du den här... Alltså,
jag tycker han var väldigt duktig. Ja, men jag tycker han var väldigt duktig. Framförallt våren 2018... så exploderade han ju och gjorde, tror han gjorde så här 7-8 mål fram till sommaren.
Ja,
var jätteduktig, verkligen. Så jag såg ju en högre höjd. Sen vet jag inte om jag såg tongivandet och Lyon och rykten om...
Nej.
Så, då ryktades ju till och med om de största klubbarna där ett tag.
Verkligen.
Men ja, om inte annat så är ju Mallorca, känns som en drömklubb. Ja. Bo i... Bo på Mallorca, bo i Bahamas. Skriv upp mig så.
Ja, verkligen.
Nej, superbra. Alltså, tyvärr lite trist lag, alltså. Det är väldigt defensivt.
Det är nog
skitsamma.
Det är en dröm. Annars har vi ju Nissi också, har ju varit uppe på tapeten nu när de har rustat. Det hade väl varit rätt läckert med Rivieran.
Årskort på Puro Beach Club.
Ja, precis.
Kan man tänka sig.
Hade du ändå valt uppe där i San Sebastian ändå, om man får välja?
Där Isak var?
Ja.
Ja, lite lurigt att ta sig dit bara, alltså, ja, om man ska
jag ska dit.
Ja, jag fattar. Och du gillar ju, du är kock, så du gillar ju maten där, så
att det är jävla bra grejer, alltså.
Men nu är Atlantenvädret, känns
det. Nej, det är skit, ja, men vädret.
Nej, då är det ju Norge år fortfarande,
ja,
så det
är skit i vädret.
Alla är olika. Ja.
Vi ska summera spelet då. Falkenberg vinner hemma mot Östersund. Valencia, Real Betis går över 2,5 mål. Och Rayo Vallecano vinner mot hemma mot Celta Vigo. För det här får man då 10-39 gånger pengarna borta hos ATG. Glöm inte att ni måste vara 18 år för att få spela, och upplever ni problem med ett spelande så finns stödlinjen.se till hands. Vi säger varmt välkommen till Fotbollsmorgon, Elisa Paglia.
God morgon, hej.
Uttalade jag ditt namn rätt där?
Ja, det gör du faktiskt.
Ja, vad bra.
Jag fick det.
Nej, för annars så ska du få lära mig mycket här nu. Du är ju född och uppvuxen i Rio de Janeiro, men bott i Sverige de senaste 15 åren. Du arbetar som head of strategy på Universal Music här i Stockholm. Och din stora claim to fame, har Victor skrivit ner här, är att du har träffat den riktiga Ronaldo. Vi vill ju inte kalla honom för den riktiga Ronaldo, utan vi brukar ju bara säga Ronaldo, för alla vet vem det är.
Ja, det är helt rätt tycker jag. Liksom. Men det är många som envisar att kalla Cristiano Ronaldo för Ronaldo istället. Men det finns bara en Ronaldo.
Ja, det händer ju grejer borta i Brasilien. Fotbolls-VM drar igång nästa helg. Och det är ju såklart stort för hela världen. Men framförallt brassarna, känns som. Men sen har det ju också varit val. Där Lula da Silva då vann presidentvalet. Förra söndagen var det väl framför den sittande presidenten Bolsonaro. Och i Sverige brukar vi säga att fotboll och politik, det hör inte ihop. Men det är nog helt annat borta i Brasilien. Har jag förstått det?
Ja, men det är det. Och med att fotboll är också en nationsidentitet för Brasilien, så blir det alltid lite inblandat i det här. Liksom. Och framförallt när vår största stjärna Neymar var ju så tydlig och så öppen med att supporta Bolsonaro, vilket är ju ganska stor grej liksom, i Brasilien och i ett land som har varit så delad. Framförallt eftersom Bolsonaro var ansvarig för att hantera covid, alltså hantera pandemin i landet, och över nästan 1 miljon personer dog. Liksom. Siffrorna är ju så olika liksom, och vad som har räknats och sånt. Så Neymar fick en extremt stor liksom, kritikstorm på sig när han var öppet med sin support till Bolsonaro. Inte så många spelare som gjorde det egentligen. Liksom. Det är klart att liksom, när man ser att det var nästan 50-50 under röst liksom, för valet, så det lär vara fler spelare som röstade för Bolsonaro också. Men Neymar, som är den största stjärna, var så öppet med det. Liksom. Det var ju en ganska stor skandal där.
Men det var väl inga nyheter? För, alltså, han var väl också väldigt pro honom tidigt när han blev president. Och då var det flera spelare. Det var även David Luiz och sådär, va, som var ute och stöttade. Ja.
Hur kommer det sig att de stöttar honom då?
Ja, jag förstår. Ja.
Vad sa du?
Hur kommer det sig att, för det är Bolsonaro då, mer åt det högra hållet. Neymar finns med där och även andra fotbollsspelare. Hur kommer det sig att de har valt den sidan, tror du?
Och alltså, även jag tränar brasiliansk jiu-jitsu och hela jiu-jitsu-community har varit bakom Bolsonaro också. Men i Neymars fall, liksom, som i mångas fall, handlar det om att Bolsonaro hade lovat att liksom, rensa landet från korruption. förändra ekonomin, liksom förändra krisen och liksom skapa ett land som många har sett fram emot. Liksom. Framförallt när det gäller korruption, vilket visar sig som att han inte riktigt gjorde. Så det blir ju liksom, jag tror att det är lite som hela världen, liksom. Det är så polariserad och det är så svart eller vit, liksom. Och antingen så är man på extrem höger eller extrem vänster. Och sen är ju samtalet där i mitten för politik, det är lite luddigt. Så jag tror att liksom, och sen finns det en annan aspekt i det, att hela kampanjen för Bolsonaro byggdes också att, liksom, att folk skulle använda landslagströja eller en tröja som representerar brasilianska flaggan. Så alla brasilianska supporters till Bolsonaro har använt landslagströja som symbol till supporter till Bolsonaro också.
Och där har jag förstått det som att man mot slutet av när det närmade sig val att vissa människor då, de vågade inte gå runt med landslagströja på stan. Just för att då visade man öppet att man stöttade Bolsonaro. Var det så illa alltså?
Och många några som har nu under valet också haft den där landslagströja, för nu börjar vi liksom närma oss VM. Då har de tryckt på ryggen nummer 13, som var nummer som man skulle rösta för, Lula. Mm. Och skrivit Lula liksom överför som spelade namn liksom på ryggen på tröja. Så då var det ett försök liksom att ta tillbaka landslagströja för den andra hälften av befolkningen som inte ville rösta för Bolsonaro.
Hur vanligt det är inför val i Brasilien att fotbollen kopplas in? Jag vet ju, liksom, fotboll är ju religion där borta. Hur vanligt är det liksom att det blir så här?
Det är inte så vanligt egentligen liksom. Och Lula själv, när han var vald liksom, för länge sedan, han spelade fotboll liksom. Det var ju en del av användare i kampanjen, att man kanske hälsar på ett litet team, ett litet lag liksom, någonstans i med utsatt område. Men inte så är det att man ute och öppet liksom, som idrottare liksom, att man supportar en eller en andra politiker liksom. Det brukar inte vara så pass som det var nu.
Nej, och enligt L'Équipe då, så har ju Brasiliens förbundskapten Tite, han har förbjudit spelarna från att uttrycka sig politiskt, men ändå då så har ju Neymar fortsatt med det här. Han har ju framförallt, han har ju sagt att han ska dedikera sitt första mål i fotbolls-VM till just Bolsonaro. Tror att det här kan få konsekvenser och kan störa Brasiliens uppladdning och även under fotbolls-VM?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att liksom nu valet är avgjort. Liksom. Vi kommer ju få Lula som president. Mm. Och sen så fort bollen är i rullning på VM så glömmer man politiken. Det handlar bara om fotboll. Mm. Däremot så tror jag att för Neymar och för spelarnas egen varumärke och för sina supporters liksom, in i landet, det har ju påverkat vad folk liksom, tycker om dem. Men Neymar överhuvudtaget har varit en person, eller en spelare som har varit lite kontroversiellt i Brasilien. Han är inte den typ av spelare som alla älskar. Han har fått alltid mycket kritik för att vara liksom, för att hur han festar, hur mycket han bryr sig om hur han ser ut liksom, och sådana saker istället. Men jag tror att liksom, om det blir båda och, liksom, det beror på hur resultatet blir. Om Neymar inte presterar på så hög nivå som man förväntar sig av honom under VM, då kommer ju komma politiken upp igen liksom, och vara en del av kritiken på honom. Men om det går bra på VM för Brasilien, då kommer det inte spela någon roll.
Finns det någon annan spelare i brasilianska landslaget som har tagit tydlig ställning för Lula?
Nej, jag tror att det liksom blir lite mer blygsamt. Jag tror att det blir, för Lula har varit president. Lula har suttit i fängelse för korruption. Så det blir mer känsligt. Men det var ju mest, liksom, det blir mest skandalöst att man supportar Bolsonaro istället.
Hur är känslan då inför VM då? Om vi bara fokuserar på det sportsliga. Brasilien som alltid såklart med ett riktigt, riktigt bra lag. Hur lyder din känsla?
Ja, men jag är pepp. Ah. Många som pratar om bojkotta för att det är Qatar och liksom och sånt, men och det jag delar den känslan också, men det är VM och det är bara en gång var fjärde år liksom, så det blir så här Jag kommer hänga en brasiliansk flagga från fönstret här i min lägenhet så alla som går förbi ser den. Och även i Brasilien så har det varit nu äntligen när valet är klar att liksom, folk har börjat måla asfaltet på gatorna och börjat liksom ladda liksom för själva VM. Mm. Så jag tror att det kommer bli en skandalös VM, men jag ser fram emot det då.
Du nämnde det själv att vi i Sverige så pratas det ju mycket kring det här mästerskapet, hur illa det är att det har hamnat där. Hur går snacket i Brasilien? Är folk lika informerade kring hela den här skandalen?
Informerade tror jag, absolut. Och framförallt liksom medvetna om hur korrupt liksom förhandling för vilka länder som ska ha VM har varit från FIFAs håll liksom. Det har varit ganska tydligt liksom, att de har tagit med Ryssland och sen Qatar. Liksom. Det är väldigt kontroversiellt. Men jag tror inte att folk bryr sig längre. Det är, liksom, det är redan bestämt. Vad ska man göra? Liksom? Mm. Det är ändå VM. Och man vill ändå ha en extra stjärna på tröjan.
Du, var intressant att prata med dig, Lisa. Gav oss lite mer information kring det politiska läget samt även en del fotboll. Vi får väl göra som så att om Brasilien vinner VM-guld här i slutet eller mitten på december, då får vi slå en signal. Så får vi fira.
Ja, jättegärna. Ja. Då får David komma upp och vakna tidigt också.
För absolut. Precis, du är ju vän med David. Han brukar vara duktig faktiskt på att dyka upp i tid. Men torsdagar är han ledig. Men nästa gång så får han vara med också. Vad bra. Stort tack och god morgon på dig. Vi släpper Brasilien och politiken för nu. Och så säger vi varmt välkommen till Fotbollsmorgon, Felix Beijmo.
Tack så mycket. God morgon.
Ja, hur är läget? Jag vet att du var ute på stan igår. Blev det...
Syns det?
Nej, det gör det inte. Tack. Men du var ute och käkade, men du kanske stannade där.
Ja, sen fick man gå hem som man var pigg då.
Ja, vi skojade lite om det. Vi har ju en tråd här, en Fantasy Premier League-tråd där vi har några djurgårdare. De hade ju en... Jag vet inte vad det var. En någon form av avslutsmiddag. Först på Berns. Och sen skulle de till Sturekompaniet och möta upp massa supportrar. Och du var ganska tydlig, Felix, med att du dyker inte upp. Hur är läget med Djurgårdssupportrarna?
Nej, du menar ju på att du och jag skulle gå dit.
Ja.
Nej, det var väl bra att vi inte gick dit. Men nej, jag vet inte. Det är väl inga problem från min sida. Absolut inte.
Nej.
Man får väl höra ett och annat när man spelar på Tele2 senaste gångerna. Men... det är väl så det ska vara.
Ja, jag vet inte om jag tycker att det är så det ska vara faktiskt.
Nej,
jag,
kanske inte jag så det ska. Det är inte så att det är fantastiskt, det är härligt och hela tiden få massa glåpor hit och dit, men man har väl accepterat att det är en...
Jag tycker det är så det ska vara.
Ja. Nej, men inte Djurgården.
Det är inte så det ska vara.
Ja, men jag tycker så här, Djurgården AIK, Djurgården Hammarby, absolut, då ska man få höra. Men
det är nog Malmö i alla fall.
Ja. Nej, jag tycker inte rivaliteten ska vara så stark.
På läktarna, låt oss bara skrika på läktarna, sen kan det vara lugnt sen.
Ja. Precis, men de kanske inte stannade där.
Kanske det.
Men Felix, uppe i Stockholm, tillbaks till storstan, här du är uppvuxen och född. Precis avslutat säsongen med Malmö FF. Vad var det som gick snett i år?
Ja, det är en bra fråga. Det kändes lite som att vi peakade på något sätt innan säsongen. Vi var jättebra i Svenska Cupen, hade några fina matcher där och tog ett guld i Svenska Cupen då. Men sen blev det lite att jag tror att skadeproblematiken slet sönder säsongen rätt tidigt när det kom där i våras. Och sen efter det så återhämtade vi oss väl inte riktigt. Jag vet att föregående år under till exempel Jon Dahl Tomasson och sådär, så var han väldigt skicklig på att några av de kanske äldre spelarna var mer uttalade för vissa typer av matcher. Man kanske talade om att de skulle vara helt redo att starta Europa-matcher och sen vila en allsvensk match däremellan. Nu när vi hade så mycket skador så blev det ofta att samma spelare var tvungna att spela hela tiden. Alla matcher, och speciellt med det här komprimerade spelschemat som har varit den här säsongen, så tror jag att det har slitit på väldigt många kroppar, och även de som inte har faktiskt gått sönder har kanske inte varit i sitt fräschaste jag, vilket har såklart lett till, ja, gör att man kanske inte kan prestera på den absoluta toppen.
Och sen var det jobbigt för er där, för när ni fick alla de här skadorna, då hade ni ett väldigt tufft spelschema. Det flyttades ju en AIK-match från sommaren för att ni skulle in i Europa, och så var det upp till Djurgården och Hammarby, och sen var det en Svenska Cupen-final på det också.
Häcken också.
Så ni blev ju hårt straffade när skadorna slog till.
Ja, det är väl lite så att man hade de... Ja, men som du säger, de tuffaste, alla tre Stockholmsmatcher på bortaplan exakt under den perioden. Sen ska man, alltså, det är klart att man ska klara av det, och jag menar, vi har spelare under kontrakt som startade matchen, så alla ska väl vara tillräckligt bra för att göra bra insatser där. Men det blev tufft, absolut. Det blev
har vi tyckare och experter varit för hårda mot er, tycker du? För ni har ju ändå en cuptitel, vilket ni inte har vunnit på väldigt många år. Ni har spelat gruppspel i Europa League, eller ska det vara den här typen av krav på Malmö FF?
Nej, men jag tycker det ska vara den typen av krav, absolut. Sen så, när vi gick till gruppspelet i Europa, så var det ju väldigt positivt att vi tog oss in. Sen så tog vi inte många poäng där, så...
Ja, det var väl noll.
Ja, det har du rätt i. Så då får man ändå också acceptera att det inte var tillräckligt bra.
Men det är väl samma sak där, att det är från case to case. Alltså, det går inte att applicera en resultatrad på alla klubbar och så ska det finnas samma betygsskala.
Nej.
Malmö är ju i en egen division. Och en cuptitel, att nå Europa League för Malmö är ju att på något sätt inte nå Champions League. Utan alltså, de har ju skaffat sig en situation och en rankingpoäng och en sidning som gör att, ja, det är väl där någonstans skamgränsen går. Och går man dessutom in i det gruppspelet och tar noll poäng, och det kändes som att så här, blås bara av, det är ingen som vill uppleva det här. Och på det sluta sjua. Det är väl klart att det är något annat än om Elfsborg vinner kuppen, går in i ett Europagruppspel och slutar sjua. Så att, alltså, det där är väl, det är väl väldigt olika måttstockar. Jag tycker dock att det man, alltså, lite glömmer i Malmös säsongssummering, det är ju att hur många miljoner man än har på banken och hur bra trupp man ändå har, alltså, det är fortfarande ett fotbollslag som också måste slåss mot de här psykologiska aspekterna, att när det börjar gå emot. Alltså, det är jävligt svårt att vara immun mot de parametrarna. Att det mediala trycket kommer, det kommer busvisslingar på läktarna, man har sina, ja, men, även fast Malmö har bra gubbe 13-18, de har ju sina gubbe 1-5 också, och saknas fyra av dem, det är väl klart att liksom, det gör ju saker med laget i sig. Det är också bara ett fotbollslag. Så att det där tycker jag ändå någonstans är lite... Jag tror Felix får ursäkta, men för oss utifrån så är det ju lite skönt att se också att Malmö inte är immuna mot de parametrarna av fotboll bara för att de har massa pengar på banken. Liksom.
Nej, pengar är inte alltid i fotboll, även om det såklart är en fördel att titta på dem. Det blev en stor förändring i somras då, där Milos, er chefstränare, fick lämna efter bara ett halvår. Jag läste nu Ola Toivonen, som kan ju vara lite frispråkig efter karriären såklart. Han uttryckte sig att det kanske var ett felaktigt beslut. Hur ser du på att Milos fick lämna?
Det är väldigt lätt att sitta i efterhand och säga att det var rätt eller fel och sådär. Med facit i hand så är det väl ganska tydligt. Folk har ju tagit fram statistik på att vi gjorde ändå över säsongen bättre resultat med Milos än efter det. Så det är väl såklart att det jag tycker inte det är fair att sitta och säga nu, för att de tog ett beslut som de tyckte var rätt. Sen har det väl inte blivit den effekt som de önskade, ledningen och vi önskade. Och det är väl det som är den stora frågan. Och sen vet man inte om det hade fortsatt bättre eller sämre under Milos, men det är ju inte mitt beslut, om man säger så där får jag...
Men det är ju samma sak där, ni gör en bra start på kuppen, ni går in med bra flow, bra självförtroende, går vidare i kupp, går till final, går bra i serien i början med Milos. Det är klart att det är liksom man tar poäng då, alltså så här. Och sen då att komma in som en ny tränare i liksom den nedgången liksom mentalt, alltså det är klart att det blir sämre poängskörd i början kanske. Alltså det är svårt att jämföra, tycker jag, deras poängskörder. Och bara säga att han är bättre än honom, liksom det är svårt, tycker jag.
Det anmärkningsvärda var väl att ingen upplevde att det fanns en plan med
internet av Milos.
Nej, precis.
Alltså, okej att man agerar som Malmö i det läget. Om ersättaren är så här, okej, hej.
Ja.
Och här finns det en långsiktig tänk. Ja. Men det här var ju lite som att nu skickar vi Milos, och det är det viktiga här. Jag, Georgsson, får kliva in så länge. Okej, men vad händer? Alltså, vad är planen? What's the move?
Där får jag bara bygga vidare lite på det som Gusten sa innan med att kraven i Malmö är så mycket högre. Mm. Vilket jag kände verkligen den här säsongen. Jag tycker det är bra, men man kände väldigt tydligt att när vi gick in i Champions League förra året, att ribba någonstans höjdes lite, att som du sa, att om man inte går in i Champions League så är det mer ett misslyckande. Mm. Och att Europa League är någonting som förväntas nästan. Conference League vill ingen gå till i Malmö. Alltså det var så här, skulle vi gått in i Conference League så hade det varit ett misslyckande.
Lite skämmigt nästan.
Ja, men, nej, men det är på riktigt.
Har ni det, Djurgården?
Det hade varit den känslan. Det var det vi kände, så vi kände i omklädningsrummet mot Sivasspor. Liksom. Skulle vi förlora här, det är pinsamt. Typ. Och det tror jag lite, såklart, för man kände att när vi åkte ut i Champions League-kvalet att det var väldigt, jag tror att det var väldigt tufft både för oss spelare och för Milos i det läget. Speciellt när vi gjorde det mot ett lag som vi på pappret borde ha slagit ut. Mm.
Din egna säsong då, mycket speltid den här säsongen för din del. Du kändes ju som redan att du under fjolårssäsongen var på väg att ta den där högerbacksplatsen till din. Du har ju alltid haft en konkurrenssituation med Erik Larsson, och så åkte du på en trist skada nere på Borås Arena. Men den här säsongen har du ju spelat väldigt mycket. Hur har det känts?
Ja, jag har varit den enda som har varit frisk ju.
Ja,
hela säsongen. Så.
Ja, det är starkt det i sig.
Ja, de säger att det är en av de bästa kvaliteterna att vara tillgänglig. Så.
Verkligen.
Nej, men det har känts bra individuellt, såklart, att få spela mycket. Det är väl det alla vill göra. Så. Sen kände jag väl att jag kom in i säsongen med väldigt god energi och ganska bra form rätt tidigt på försäsongen. Och sen tog med mig det in i allsvenska säsongen och gjorde några bra insatser samtidigt som laget gick rätt bra i början där. Sen blir det väl lite som med laget, man faller med lite och har väl lite under hösten varvat några väldigt bra prestationer med lite sämre prestationer och sådär. Så det är svårt att glädjas på något sätt eller tänka att man gjort en bra säsong individuellt när laget har haft det så tufft. Så det är väl främst att man tänker lite, känner lite revanschlust. Men såklart kul med väldigt mycket speltid.
Men det måste ju vara jävligt bra inför det som komma skall. Alltså någon form av nystart, ny tränare, att ha den säsongen att peka på att här är matchen jag spelade, här är poängen jag gjorde, mig kan du räkna med. Än att man har en säsong i ryggen som gör att man börjar tveka kring att Felix Beim och högerbacken kanske vi behöver liksom titta på. Så att det
och
är ju
också i diskussionen där Malmö, vi får se om det blir så, men behöver kanske föryngra. Och några äldre spelare, Toivonen slutar och kanske några som också väljer det steget eller blir sålda. Då blir du helt plötsligt i en ganska intressant ålder på så sätt att då blir du mer erfaren och rutinerad.
Ja, möjligtvis så är det så som du säger. Jag har väl varit med några år nu. Jag vet inte, det känns som att tiden går så fort. Ja. Men jag känner väl ändå i den allsvenska, om man tänker i det allsvenska
kontexten.
Kontexten så är jag väl OK rutinerad.
Ja, du är 98 eller vad?
Ja. Ja.
Men hur ser man liksom, du ser ju som vi också gör att det finns en högerbacksplats i ett landslag som är up for grabs på något vis ändå. Tänker du på den liksom på något sätt? Att det är någonting som du strävar efter?
Tänker på den gör jag väl inte jättemycket, men självklart så är det en dröm att få med där och någonting man strävar efter är väl också ett bra ord. Såklart, man har väl mål med sin fotboll. Både lagmässigt och också individuellt. Så det är väl någonting jag absolut drömmer om och kunna få chansen där. Sen tycker jag väl att jag måste göra det lite bättre fortfarande för att få chansen. Men hoppas att man kanske inte är allt för långt bort.
Det är ingen Simon Gustafsson-inställning.
Nej, precis.
Den är totalt ointresserad.
Ja.
Den kör rätt soft den också.
Vem var det som dök upp? Det var Samuel, va? I truppen.
Han kanske skickar Simon.
Förmodligen Nobben då från Simon.
Ja, ja.
Eller hur?
Absolut.
Ja, han vill inte vara där. Ja. Nej, det är
han bara charmigt. Viftar bort Janne på Svenska stora pris.
Ja.
Nej.
Nej, så tydlig är inte Beim i alla fall. Men det har ju hänt lite grejer här de senaste dagarna. För vi måste väl ändå prata framtid och just den här berömda tränarfrågan. Och kanske att det var en plan från Malmö FF i somras. Därför har det varit så rörigt att man hade redan då siktet inställt på Henrik Rydström. Där vi inte riktigt vet var vi står i frågan.
Det är en otroligt delikat situation som har uppstått här.
Ja,
intervjuer. efter sista matchen.
Med hans intervju, hans liksom bokning här på någon livepodd. Kalmarpodden eller som nästa vecka. Och så från andra hållet då att han ska leda måndagsträningen. Om inget
ja, för tidigare sportbladjournalisten då, Josef Blad, han gick ju ut med uppgifterna och han har ju haft rätt för. Och de är ju ganska, man vet ju det att när murvlarna kliver ut med info, då har de ju bra info. Det är inte så att de sitter och höftar. Sen kan det bli fel, det kan hända saker. Men går jag alltså ut med uppgifterna om att Henrik Rydström ska vara klar och leda träningen på måndag till exempel. Medan han själv då har uttryckt sig under hela hösten då att nej, jag... har min framtid i Kalmar och även här mot slutet att han sitter och planerar inför Kalmars nästa säsong. Ja, vi vet ju inte, jag antar att du inte har mer info än det vi läser.
Nej. Kanske han har, men han kommer inte
säga det. Nej, det har jag faktiskt inte. Som jag sa, jag är inte alls inkluderad i någon sån process eller fråga, så att jag har faktiskt ingen koll där. Jag vet bara att jag ska infinna mig på träning på måndag vid lunchtid.
Får du se vem som leder laget då?
Exakt. Mail från Henrik Rydström. Har du fått det?
Nej,
om du inte infinna dig.
Nej.
Vad säger du om Henrik Rydström som tränare då?
Nej, men han har gjort jättebra såklart i Kalmar. Det har väl inte undgått någon och spelar en fotboll som jag tycker är väldigt positiv. Det är alltid kul att möta Kalmar. Det är en matchbild där det blir lite att det alltid varit att båda lagen vill ta tag i taktpinnen och jag tycker det är spännande att när man möter Kalmar och även på när de kommer till Malmö så har de verkligen försökt att kunna dominera stunder av matchen, så han har väl gjort det extremt bra i Kalmar och kommer väl få chansen förr eller senare i en större klubb. Så det är väl inte så konstigt att det ryktas.
Vad säger ni andra om Henrik Rydström till Malmö? Är det game over för övriga då, eller?
Jag tror nog att det kan... Alltså, för Henrik Rydström så... I min mage känns det inte sådär jätterätt.
Nej.
Jag tror att Henrik Rydströms styrka som tränare och hans lag ligger i att han har väldigt mycket mandat. Mm. Alltså det är på hans sätt. Ja. När det kommer till spelsätt men också till värvningar och rekryteringar av personal. Och, alltså att han får ett manöverutrymme som jag inte tror finns i Malmö FF. Och det ska det väl heller inte göra i Malmö FF, utan där är det ju det är på en annan nivå. Och det är väl det som hela misslyckandet handlar om i år. Och i synnerhet så som supporterna väljer att adressera det här under sista omgångarna. Så att det här är inte en tränares fel. Det här är inte, utan det här finns ju en sportslig ledning. Det finns en styrelse. Det finns, alltså, ni får ta ansvar för att det här blir så fel. Jag kan tänka mig att det blir... Han kommer nog få göra avkall på en del som har varit, tror jag, stora anledningar till att han har gjort det så bra i Sirius och sen i Kalmar. Och Kalmar.
Men måste han inte lära sig det då, om han dyker upp i en storklubb? Jag menar, ska han ut i Europa och härja sen och förhoppningsvis prestera så måste man väl...
Tror man att Henrik Rydström drömmer om det? Jag har inte den känslan.
Jag upplever honom som en alltså rent personlighetsmässigt. Oh. Bara, alltså som en person som gillar också underdog-perspektivet och vara någonting som någon som kastar sten på den berömda panassen.
Mm. Jag kan tänka mig att det sista Henrik Rydström drömmer om i Premier League.
Ja, exakt.
Absolut sista han drömmer om.
Han vill träna St. Gallen.
Nej, han vill vinna allsvenskan. Ja. Alltså, det är så här, men jag tror att han vill göra det på sitt sätt. Och han vill, alltså, jag, det är i alla fall min känsla. Det jag verkligen så här, sen dömer inte jag ut Henrik Rydström vare sig som tränare i Malmö eller som, alltså, den kombinationen. Det kan säkert bli jättebra. Men det jag verkligen tycker är oroande, det är ju liksom att hur Malmö ser ut i det här.
Alltså, men det kommer hända.
För nu har det varit känslan av ogenomtänkt. Vad är planen? I ett steg, i två steg, i tre steg, i fyra steg. Alltså, kom igen.
Men jag kommer röra sig ganska mycket uppe på i lednings i styrelse och så här i Malmö nu. Det är de som vad jag har förstått också via ingångarna via supporterna där. Att det liksom att det är de som har styrt hela skutan, det här med liksom Milos grejen och att liksom Martin, alltså Georgsson och Daniel Andersson var lite bakbundna kring liksom besluten.
Ja.
Och nu kommer det till och med ett extra insatt årsmöte tror jag i februari.
Mm.
Ja, det var ju den märkligaste, alltså så som Malmö kommunicerade via Georgsson, Milos avsked. Det var ju bland det märkligaste
man
har läst. Mm. Mellan raderna så sa ju Georgsson, jag vill inte det.
Nej.
Jag tycker Milos är kanon. Mm. Jag har lärt mig jättemycket av honom. Alltså det här, Så att, nej, det är som sagt delikat att följa utifrån.
Men
höga insatser.
Utan att säga för mycket då, i och med att det är min klubb och sådär, jag vill inte prata för mycket om det här, men lite på det du pratade om, att du inte tror att det är att han vill ha mycket att säga till om och sådär. Jag tänker, har det funnits ett bättre läge att ta över en klubb som Malmö FF om du vill förändra många saker?
Det har du helt rätt i.
Jag tänker, i och med att vi hade en väldigt tuff säsong, många pratar om åldersstruktur, förändra saker, okej, vad är nästa väg att gå, hur ska vi ta oss till ett bättre ställe?
Ja.
Förstår du min tanke?
Jag förstår din tanke, men jag skulle nog kunna sticka ut taken och säga att det är mardrömsläget att ta över Malmö.
Nej.
För 2023, i och med att Malmö har bränt Europa, så måste du vinna cupen. Så du har liksom cupvinstkrav på dig omgående. Och att som ny tränare med så mycket som ska byggas om i den här truppen...
Det är det Rydström gillar också. Det blir ju, får ju lite underdog-stämpel på Malmö FFC. Kravet är ju att vinna.
Jo, men alltså så här, att vara en underdog och ha den mentaliteten, det kan du bara skicka ur fönstret om du ska ta över Malmö FFC.
Ja, så är det.
För det kommer aldrig funka. Nej. Men att då som ny tränare med en väldigt stor spelaromsättning den här vintern, som jag räknar med att det kommer vara, att få ihop det så pass snabbt att du omgående vinner cupen, det är svårt. Men du måste vinna cupen, för att annars så blir det inget Europa. Och de pengarna behöver Malmö sett till budget och liksom var de är någonstans. Så du ska dels vinna cupen, i och med att du kommer sjua 2022 i Allsvenskan. Det finns inget annat för supporterna än att Malmö ska vinna SM-guld nästa.
Nej.
Och ska du då vinna cupen och ta dig ut i Europa och vinna SM-guld. Alltså han ska ta dubbel och nå ett cupgruppspel. Där går ribban. Mardröm.
Ja, även om jag tror att Henrik Rydström kan då tycka att det är häftigt. Alltså vi har ju sett tränare som kliver dit. Alltså Allan Kuhn har vunnit SM-guld där. Magnus Persson har vunnit SM-guld där.
Och han har skickats.
Man kan nästan göra en dålig insats och ändå ta ett Malmö guld. Det Rydström nog kan lockas av här då är ju att det är just den här typen av utmaning. Och att det ska förändras i truppen. Och sen är jag liksom spänd på att ska Malmö FF för första gången på länge liksom bli en dominerande klubb rent spelmässigt också, att man ser en tydlig spelidé. Jag tycker att det har varit mycket liksom individuella prestationer för att man har haft sån otroligt stark trupp som har gjort att man har haft de här framgångarna. Givetvis under Champions League-åren men då var man ju så fruktansvärt bra. Men jag tror att det är lockande för Henrik Rydström att komma in och ändra också hur Malmö är som klubb.
Absolut, jag säger bara att är det någonting jag köper så är det att det är nästan en omöjlig uppgift. Även för liksom Henrik Rydström och Malmö i det här läget. Men vinner man inte cupen, vinner man inte SM-guld, alltså då är det en misslyckad säsong. Det kommer vara en misslyckad säsong då. Då ska du inte spela Europa och du kommer antingen då för andra året i rad inte vunnit SM-guld. Och ska man då fortsätta med Henrik Rydström in i 2024... Alltså det är så här.
Samtidigt med det man står har man ju också råd att göra en säsong. Man inte tar SM-guld. Man har ju råd att göra det.
Och det har man gjort.
Men nu måste man starta om. Man kan göra ett år till. Sen.
Jag upplever att, eller jag tror inte att man kan det.
En morot då, om något för er i Malmö, att bevisa då att en cuptitel och ett SM-guld samma år, för det var ju länge sedan Malmö lyckades med det. Nej, det kan jag svara på. Cupguldet var väl 89 senast. Ja, så någonstans där måste det väl ha varit då.
Det Malmö är väl, ja, alltså så här.
Och nu känns det som att, delar du den bilden av att Allsvenskan har ju stärkts? Alltså det kommer framförallt av Stockholmslagen, vi måste väl lyfta fram Djurgården som absolut den största utmanaren, att Allsvenskan blir bättre?
Jo, absolut. Jag tycker man ser på Djurgårdens framfart i konferensen också, att de gör bra.
Pinsamma konferensen.
Gör bra resultat mot lag från Belgien, och jag menar Molde har ju slaktat norska ligan, det får man väl att säga, och Djurgården slår dem två gånger om, så att det är klart, det är absolut, det är kul för svensk fotboll.
Nej, men jag tycker du lyfter en bra aspekt där, för att det är väl också en anledning till Malmö att bromsa här nu. Häcken, ska de gå, alltså de vinner Allsvenskan fair and square i år?
Jag nämnde inte ens då.
De vinner Allsvenskan fair and square i år. De har en jätteväg in i Europa nästa år. Djurgården har redan börjat stapla miljoner på hög och ska spela i Europa. Bayern ska spela i Europa. Alltså, vad kan Bayern göra med ytterligare alltså nu kanske inte man ska lägga upp ribban på Djurgårdens nivå, alltså för alla konferenslag med 16 poäng och avancemang.
Han var ju nära sist. Mm.
Men herregud, alltså så här, var ju de miljonerna med Hammarby, var ju de här miljonerna med Djurgården, var ju de här miljonerna med Häcken, där de redan är framför Malmö i en tabell. AIK kan man aldrig räkna bort, för att AIK ska alltid tillbaka.
Jag tror inte det är så jävla stor skillnad toppen, liksom. Heller i allsvenskan att ha 500-600 miljoner på banken eller ha 200 miljoner på banken. Mm. Det är inte så skillnad för kvaliteten.
Det går inte att gå upp så högt på hyllorna att man däremot så har man ju råd att misslyckas fler säsonger.
Framförallt så är det väl svårt också att attrahera den typen av spelare att faktiskt komma till allsvenskan. Mm. Alltså om du ska ta klivet till nästa hylla, då kanske de är attraktiva för allt större ligor och som spelare kanske man vill.
Men det är kul att man kan se olika på
Absolut.
Alltså, hade jag varit allsvensk tränare, då hade jag känt att är det någon gång man inte tar Malmö, då är det nu.
Tror jag att en tränare, jag kan köpa det till viss del, att oerfaren eller någon, jag tror att man slänger in en Allan Kuhn-typ nu som ska bygga om, då skulle det kunna bli pannkaka.
Nu ska du ta en utländsk tränare som inte kan svensk fotboll, som inte liksom bryr sig om supportrar och det trycket, och som kommer till Malmö och alltså så här, är superfine med att, ja, men det är väl klart att vi ska vinna cup och liga. Mm. Självklart. Mm. Och skulle Henrik Rydström ta Malmö där nu?
Ja, vi vet ju inte.
Nej, men skulle han göra det, då får man ju också väga in att då bränner han ju ner allt i Kalmar. Mm. Och är han beredd att göra det?
Vi får se. Felix, du har ett år kvar på kontraktet. Hur tänker du kring framtiden?
Jag har faktiskt inte tänkt så jättemycket. Det blir lite tråkigt svar, men säsongen har precis tagit slut. Och jag vet om att jag har ett år kvar, så det är väl lite... Det är ett litet läge kanske att diskutera lite med Malmö nu hur både jag och de ser på framtiden, såklart. Mm. Men det är ingenting som jag har tänkt jättemycket på eller har något svar på.
Du är tillbaka i svensk fotboll sedan några år tillbaka efter en session i Werder Bremen, Bundesliga. Fortfarande är du väl allsvenskans dyraste ytterback, va?
Ja, jag vet inte. Det stämmer nog.
Ja. Det var ju en sensationellt genombrott du fick i Djurgården där när du gick från BP. Jag minns ju den där våren när BP var... Det var under Mellberg, eller hur?
Ja.
Som ni var nykomlingar i Superettan.
Ja.
Och ni stormade fram i kuppen. Och då fanns det en viss högerback där som flög upp och ner längs kanten. Och jag kollade på TV och sa att den där backen ska AIK ta. Skrev man ju på Twitter. Den fick man ju radera sen när Djurgården tog honom. För då tycker man inte det. Han var kanske inte så bra. Men det blev Djurgården och fina år där. Men sen blev det då en session i Werder Bremen. Där det inte blev mycket speltid. Om du får berätta lite om din tid i Tyskland.
Nej, men det är väl... En tid som var väldigt misslyckad, såklart.
Ser du liksom...
Ja, men jag ser den som väldigt misslyckad, absolut. För att jag tycker att jag kom fram på ett väldigt bra sätt i Djurgården och fick fram väldigt många av mina kvaliteter och fick visa upp mig och kände att jag var redo att gå vidare. Sen så, det är väldigt svårt när man ska ta de här stegen, för att det är inte så att Werder Bremen inte sålde in sig till mig.
Alltså,
det var liksom privata sms från huvudtränare om att jag ska bli en viktig spelare redan kommande säsong och så vidare. Jag menar, någonstans måste man väl våga tro på folks ord också.
Absolut.
Så då blir det att man tror på det, och de var redo att betala de pengarna som Djurgården ville ha. Det var inte lite pengar, så det är också svårt kanske att ta det där mellansteget för ganska stora summor.
Men du var 19 eller? Var det?
Ja, 19 eller 20.
Mm. Jag tänker att du måste ha ganska lätt liksom referensat med Augustinsson.
Jo, absolut. Vi ringdes flera gånger innan och...
Men hade han då sagt nej för fan?
Nej, men precis. Nej, men det gjorde han ju absolut inte. Hade han sagt det så hade jag inte gått. Såklart. Han tyckte ju att mina chanser var ganska goda och... Ja, jag kom ju dit och körde på. Och sen så har jag väl också så här, jag hoppas att jag har ganska bra självinsikt. Och säger själv, så här, när jag pratar om det, säger du nu också att i början gick det inte jättebra. Det var ett väldigt stort steg att gå från Djurgården som var... Vi kom trea i Allsvenskan året innan och gå till Bundesliga. Och vi kom sexa det året, tror jag, med Werder Bremen. Så det var ett väldigt bra år för Werder Bremen och vi hade väldigt duktiga spelare.
Men du fightades mot, var det han i Tjeckien?
Gebrselassie.
Det var det, eller hur? Han gjorde väl jättebra mästerskap där, precis där, va?
Nej, men han är jätteduktig spelare.
typ en Tjeckien. Gebrselassie. Men det var typ om det var VM 18 eller om det var, ja, han var, kom ju från en väldigt bra mästerskap innan den säsongen, tror jag.
Ja, det vet jag inte. EM 16 kanske så
fall. Ja, så EM 16 precis. Ja. Men han var väl så bara wow.
Nej, men han var duktig. Men som sagt, i början gick det inte jättebra. Det måste jag väl säga. Jag tycker att jag behövde en liten tid att komma in i det. Sen kände jag lite fram mot, ja, men sen höst ungefär, att efter typ 2 månader, 3 månader, att jag hade kommit in i det mycket bättre och jag började prestera bättre på träning. Och det var då jag också började ta sig ut i matchtrupper och började sitta på bänken rätt mycket i Bundesliga och sådär. Jag hoppades väl att jag skulle få chansen. Sen så, på tal om att tillgänglighet är en av de bästa kvaliteterna, så missade Gebrselassie en enda match det året. Jag startade 33 av 34 matcher. Och den matchen han missade var näst sista omgången, eller om det var sista omgången när vi jagade Europa. Och jag hade inte spelat någonting och då slängde han över vänster Marco Friedel. För övrigt en jätteduktig spelare som är med i Österrikes landslag nu. Så. På högerbacken. Men det var också så här, då tog han in mig på möte, tränaren där och bara...
Du fattar.
Då sa han att ja, men jag tycker du är en bättre högerback än Marco. Men typ, jag vågar inte från ingenstans i en sån viktig match för klubben. Nej. Och det är också lite så här... kom inte med det snacket nu.
Nästan lite oväntat att han ändå, alltså att han ändå tar snacket.
Jo, på ett sätt, jo.
Kan lika gärna skita i det, kände man ju.
Absolut, det kunde han ha gjort.
Sett i den statusen du där och då hade, är det ju väldigt lätt att så här, jag gör som jag vill.
Sen så har jag förstått lite efterhand, för jag vet att Ludde berättade för mig att han, tränaren då, hade kommit till Ludde efter säsongen och varit väldigt liksom beklagat sig över hur han hade hanterat mig och min situation, och att han var lite så besviken på att att jag inte hade fått mina chanser och på det viset. Så någonstans tror jag väl att det inte, att han tyckte om mig, tränaren, och att ville ge mig chansen. Men att det inte riktigt... Det klaffade helt enkelt inte den säsongen. Jag började lite dåligt, vilket så, kan såklart ha lägga mig i fatet. Och sen att vi hela tiden slogs för Europa. Det var liksom inte ett läge att börja rotera. Och vi hade kvartsfinal i kuppen mot Schalke och semifinal mot Bayern München. Och så här. Det fanns inte riktigt den matchen, om ni förstår vad jag menar, där man ska...
Exakt.
Slänga in nya spelare.
Timing allt.
Var är han idag, tränare?
Han har inget jobb.
Han har inget jobb, okej.
Okay. Han var i Wolfsburg.
Ja, okay.
Hur tufft var det socialt då med det här? Du kommer från Djurgården. Liksom, folk skriver om dig. Stor prislapp. Landslagets nya högerback. Hamnar vid sidan av. Mådde du dåligt?
Stockholm-Bremen.
Stockholm-Bremen.
Ja, det var ju en extrem...
Jag har inte koll på Bremen. Är det en svag stad, eller?
Ja, du behöver inte besöka Bremen. Nej. Jag...
Fart Bremen.
Nej, men jag hade min flickvän med mig. Så vi flyttade ner dit och blev sambos för första gången. Vilket var väldigt hjälpsamt för mig. Hon pluggade lite på sidan och vi hängde ju rätt mycket. De gånger jag inte åkte med laget så kunde vi åka till Hamburg en timme bort och ta någon weekend där och så här, vilket är en jättetrevlig stad, Hamburg. Så vi på det sättet trivdes vi rätt bra. Vi hade Ludde och hans tjej där och hängde med dem hela tiden. Sen, så det sociala var egentligen inget större problem. Sen kom du in lite på den mentala aspekten. Det är klart att det är tufft när det absolut inte går som man har tänkt sig. Och motgångar, men det är också en del av fotbollen, har jag lite fått lära mig. Jag tror någonstans att det blir lite så här klyschigt att man går starkt ur det. Men ja, det är väl det man får känna.
Sen blev det utlån, va?
Precis. Nej, men först utlånade till Malmö ju.
Just det, så var det först,
ja. 2019.
Och då blev det liv från Djurgården.
Ja, då blev det liv.
Ja.
Det var väl,
men fanns det något
intresse? Det var väl inte väntat Djurgården att det skulle bli så mycket liv, ska vara helt ärlig. För det var lite det som var grejen. Alltså Djurgården gick ju väldigt starkt och hade en jätteduktig högerback som spelade varje match, och de hade ingen Europaspel. Alltså hade en match i veckan liksom, så det fanns ju inte riktigt ett...
Det där är en aspekt som många tenderar att glömma. Man tror bara att bara så här, jaha, men Bejman kommer från Djurgården, då ska han ju tillbaka till Djurgården.
Ja, precis.
Men de har ju en...
Och finns det ingen plats här, då får han skita i att spela fotboll.
Nej, men det är en Judas!
Nej, men så det fanns ju liksom inte ett läge att gå till. Och jag har en jättebra relation med Bosse och pratar med Bosse både
vem var
och,
inte
och,
det?
Och fortfarande. Nej, precis, såklart. Nej, men vi har liksom haft kontakt när jag var i Tyskland och sådär.
Ja, inte det.
Och fortsatt så.
En enda som ogillar Bosse. Fortsätt.
Så det fanns ju inte läge att gå till Djurgården i det läget. Och
Att gå till Malmö tilltalade mig väldigt mycket. Och jag trivs väldigt, väldigt bra i Malmö och har gjort det ända sedan jag kom dit. Så det tycker det blev... Då var det först bara ett lån då, men jag tycker det blev väldigt bra. Jag fick komma dit och spela många matcher och spela mitt första Europa League-gruppspel. Och byggde väl en relation såklart med klubben och med sportsledningen som gjorde att jag sen kom tillbaka ett år senare. Så nej, det blev väldigt bra.
Mm. Var det Greuther Fürth?
efter det, precis.
Mm, ett år? Ja.
Nej, ett halvår sedan i januari där. Det var väl lite...
Var det Schweiter då på dem eller?
Ja.
Då var inte Brandemir det heller va?
Jo, han var där.
Han var det då.
Jätteduktig spelare för övrigt. Verkligen. Ska bli kul att se om man får se honom i Allsvenskan någon gång.
Ja, det blir kul.
Mm. Men då var det väl lite... Jag snackade lite med Malmö om att stanna kvar och sådär. Problemet då var jag kände att jag ville fortsätta spela fotboll och det här med januari, februari, mars, december, liksom den väntan på att Allsvenskan drog igång gjorde väl lite att jag sökte mig mot något annat i ett halvår och sen så flög det inte riktigt där och då kände jag väl bara att, vet du vad, jag trivdes jättebra i Malmö, det är en stor klubb med fantastiska förutsättningar och jag tror det är helt rätt att gå dit. Så sen när de hörde av sig igen så var det rätt klart för mig att jag ville skriva på ett längre avtal. Ja.
Och ett år kvar som sagt, pågår diskussioner med Malmö om förlängning eller?
Nej, inte jättemycket just nu. Det har varit...
Han har ju redan kört så här ut på den frågan.
Ja, jo, men...
Nej, men det har...
Du vill höra det igen.
Alltså, jag tror framförallt att det har varit så väldigt mycket med annat för klubben just nu. Och så där, och jag har ändå ett år kvar. Så jag tror vi får... Får börja prata lite här snart.
Har ett sånt jobbigt utlandsäventyr gjort att du är mindre sugen på att testa igen eller mer sugen för att du är driven av någon slags revansch?
Mer sugen, definitivt. Dels så känner jag att jag har blivit en bättre fotbollsspelare nu än vad jag var när jag gick utomlands. Jag tror också att jag har mycket lättare att anpassa mig till och förstå lite vad som förväntas av mig direkt och prestera på ett lite smidigare sätt direkt. Det var mycket när man var väldigt övertänd när man gick från Djurgården och bara, jag ska komma hit och köra min grej och bara, jag ska vara helt jävla galen och så här. Och så funkar det inte riktigt, då var det inte så mycket att luta sig tillbaka till för man hade inte så mycket erfarenhet och från olika situationer.
Sen är det väl en jävla skillnad också, alltså, att vara erfaren även utanför plan. Att vara utomlands när man är 18-19 kontra 24-25, kanske 26. Jag kan tänka mig att man är lite bättre lämpad för det som människa.
Definitivt, så är det ju. Nej, men det gör ju att jag absolut vill i framtiden se lite vad jag kan gå för.
Nu ska vi prata med en kollega till dig, nämligen Varbergs främste poänggörare Alexander Johansson. Varmt välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack så mycket.
Starkt av dig att ställa upp så här på matchdag. Ikväll är det ju väldigt viktigt. Öster på bortaplan i den första av två matcher då, när det kommer till det allsvenska kvalet. Hur är nerverna?
Nej, men det är bra tycker jag. Det ska bli roligt. Det är första gången för mig som jag ska spela kval. Så det blir spännande. Det blir det.
Det där lät ju som helt rätt inställning. Länge såg det ut att bli Degerfors då, som skulle ta den här kvalplatsen. Det kändes ju som för några månader sedan att det här fixar ju Varberg på nytt. Men sen har det ju varit en kämpehöst för er. Hur ser du på säsongen som helhet?
Nej, men det som du säger, att det var väl typ i augusti, september vi började snacka lite, att folk började snacka att ja, men vi är klara och bla 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 och så. Och Jocke började väl säga själv att ja, det verkar väl som att 27-28 poäng räcker i år. Och det såg det väl länge ut som. Sen har väl Degerfors sprungit jäkligt bra, det får man ge dem. De har väl en, vad är det, 11 matcher utan förlust och sånt, och det är otroligt bra gjort. Så det är bra jobbat av dem, synd för oss.
Mm. Hur känner du att den mentala statusen är i laget då? Man brukar ju kunna säga sådär att men man vet med sig redan i september att men det kommer bli kval. Nu nästan börjar vi fokusera på den. Medan för er del då, att ni har trillat ner på kvalplatsen här i sista sekunden av serien. Hur mår ni som lag, känner du?
Nej, men jag tycker ändå det känns bra. Vi har haft lite problem med vårt försvarsspel för första gången på 3 säsonger, känns det som, de senaste matcherna. Men nu mot Sirius tycker jag ändå det blev lite bättre. Så vi går in i kvalet med en bra känsla, tycker jag. Med en vinst i ryggen, och det är ganska skönt att få göra.
Mm. Får jag bara fråga, i Discovery Plus studio efter sista omgången så tyckte jag i alla fall att det var ganska anmärkningsvärt när Ola Toivonen öppet sa att men man kände väl inte riktigt för att göra mål där i andra halvlek när han sprang runt och visste att en pinne räckte för Degerfors att undvika kval. Det måste varit jävligt mycket salt i sår att ta in när ni då, antar jag, läste om det eller såg det efter.
Ja, alltså, det är liksom, vad ska man säga, det, man kanske, alla vet kanske att han hade den känslan inombords, men det är kanske lite att man behöver kanske inte säga det i studion. Alla vet om att han tycker det, men säg det inte rakt ut, liksom, känner jag i alla fall.
Han byttes ut i 60-onde.
Ja, och Malmö tryckte på det mot slutet, och det var ju några bra lägen där. Kristiansens skott missade han nog inte med flit. Men du, din egna säsong då, den har ju varit väldigt bra. 6+3, och du kommer till kvalet med väldigt god form här då, där du har gjort mål i de 3 av 5 senaste matcherna.
Ja, men det är klart, det är kul. Det är kul. Säsongen började väl ganska bra med mål mot Norrköping och vinst där, och sen så gick det väl några matcher innan jag gjorde mål igen, liksom. Men det är kul, som du säger. Det har blivit några poäng i de sista matcherna, så det får vi hoppas att det fortsätter i 4-5 dagar till i alla fall.
Ja, för du var ju utlånad i fjol till Brage och fick du väl inte riktigt att flyga där. Tillbaka till Varberg och en riktigt bra säsong. Vad är det som har lossnat?
Nej, men det är lite... I Brage spelar jag väl mer renodlad anfallare jämfört med vad jag gör nu i Varberg. Det har mestadels fått vara ute på kanten där jag trivs som allra bäst. Jag har väl egentligen alltid varit yttermitt hela min karriär, om vi säger så. Men nej, nu får jag vara det i Varberg, och det känns som att jag trivs mycket mer där och jag är mer trygg, om vi säger så.
En stor snackis dagen för det här kvalet, det är ju Oliver Silverholt då. Vi har redan nämnt honom här i studion. Han kommer inte vara med ikväll eftersom han är klar då för din klubb Varberg. Har ni fått några taktiska tips?
Nej, jag har inte pratat med honom om någonting faktiskt. Så jag vet inte om Jocke har gjort det, men... Nej, jag tycker väl att
kul om man står på bänken idag och viftar.
Nej, men det är ganska bra beslut ändå. Det är som han sa själv, att liksom, ja, det känns som att det bara kan gå fel. Jag vet ju, men det såg vi väl innan tidigare på säsongen där med AIK och Värnamo också, att det liksom, all misstag kan hända liksom, och så är det också typ så att det ska hända just en person just den matchen. Nej, jag tycker nog att det känns ganska smart att göra så.
Ja,
det... Toivonen hade spelat.
David straffen över. Men du, hur ska ni ta er an öster då? Vad har Jocke sagt?
Nej, men vi har väl snackat om liksom att det är meriterat lag liksom. De har ganska mycket rutin och sånt, så vi kan inte bara gå ut och tro att vi kan ställa ut skorna direkt, utan de kommer från en bra säsong, och nej, det är 110% som vanligt. Vi ser hur långt det räcker.
Ja, spännande. Vi håller en tumme för er och önskar er lycka till. Och så får vi väl, om du är pigg på måndag, det är oklart. Men vi får väl slå en ny signal då, om ni är allsvenska nästa år.
Ja, jag hoppas inte. Jag är pigg på måndag. Jag
Nej, exakt. Då tar vi det på tisdag.
Mm. Hur det går så kommer han ju inte vara pigg på måndag.
Nej. Nej, precis.
Nej, antagligen.
Gravöl eller skumpa. Det återstår att se vad det blir på söndag. Stort lycka till. Kör så ryker. Tusen så tack. Hörs vi längre fram. Tack för att du var med.
Ja, hej. Hej.
2 timmar går fort när man har roligt. Shit. Stort tack Felix, för att du ville gästa oss.
Tack så mycket.
Jag har ju tjatat på dig, du ställer ju alltid upp, men det har ju varit via länk. Men nu var det väldigt kul att få
med dig. Det är roligt att vara här.
Ja, visst är det så. Ja.
Det var bra att du drog upp mig också lite tidigare.
Exakt.
Åker du på någon rolig semester nu då?
Jag ska till Kapstaden och till Zanzibar.
Oj, bra.
I december. Så det blir
med Hjalmar, va?
Härligt. Ja, vi ska till Kapstaden med Hjalmar och några andra.
Fan vad roligt.
Med Barkman.
Just det, Barkman. Tunga Barkman.
Han tog ledigt, eller?
Nej, vi släpper honom inte om man inte har löst Gyökeres. Så det är han kvar här.
Jag får hjälpa honom att lösa det här. Alltså.
Stackars Barkman. Men jag hoppas att du kommer dyka upp någon. Vi ska försöka lösa någon VM-morgon här med dig också. Jag vet ju hur nog noga du följer fotbollen. Och du har ju lite av en dröm att framöver dyka upp i tv-sammanhang, eller hur?
Ja, jag har väl, det som har väl varit sedan jag var liten, att jag har varit helt förälskad i Premier League-studion.
Mm-hmm.
Det är väl också för mitt intresse för Premier League och engelsk fotboll och allting sånt där. Så det är väl ett tag tills dess, men det är väl klart att det jag tycker det är lite kul, väldigt roligt att sitta och diskutera fotboll, prata fotboll. Det är ju en stora intresse i livet. Så det var kul att komma hit och kom gärna tillbaka.
Ja, via Play vet vi. Sitter och tittar och lyssnar här så att de... Skriver ner dig på sitt block här nu, såklart.
Jag har varit på Jonas Olsson där ett tag. Ja, så han ska, fan, kan man inte komma förbi och kika? Ja, ja, vi löser det. Ja. Så han löser. Det är samma varje gång.
Lite jökigast mot Barkman där. Tack även Myggan. Vi hoppas att spelet sitter. Och Niklas, vi ses ju nästa vecka igen.
Alltid.
Som alltid. Och tack till er som har lyssnat och tittat. Vi hörs imorgon igen 7.00.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.